Ja, Guds frid och välkomna att lyssna. Ikväll tänkte jag vi skulle titta lite på hur det är med vårt förhållande till Guds ord. Det står i Hebreerbrevets fjärde kapitel att Guds ord är levande. Och det är lite mer här, men jag stannar bara där. Guds ord är levande. Det finns en hel del uttryck i Bibeln som liksom handlar om själva ordets karaktär. Ordets karaktär. Jag tänkte titta lite grann på några av de här uttrycken. Vi kan gå till exempelvis till psalm 12. I Gamla testamentet. Och då heter det på detta sätt i vers 7 där. Herrens tal är ett rent tal. Likt silver som rinner ned mot jorden. Luttrat i degen. Renat 7 gånger. Herrens tal är likt silver. Jeremia, som var profet, han hade anledning verkligen att fundera på vad han hade fått för något att frambära. Och vi kan gå till Jeremias 15 kapitel där han klagar som Jeremia inte sällan gör. Och vi hör så här i kapitel 15 är från 15 versen där. Herre, du vet det. Tänk på mig och låt dig vårda om mig. Och skaffa mig hämnd på mina förföljare. Tag mig icke bort, du som är långmodig. Betänk hur jag bär smälek för din skull. När jag fick dina ord blev det min spis. Ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Jag kanske kan läsa vers 17 också. Ja, jag väntar där. Dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Det blev min spis. Herrens tal eller ordet, det är likt silver. Här ser vi att det är likt en... Det profeten säger, det blev hans föda. Va? Spis, det är ju föda. Jesus undervisar i Markus evangeliets fjärde kapitel. Och det heter så. I liknelsen om såningsmannen. När han har talat om såningsmannen som går ut och sår sin säd. Och den här säden kastar han ju. Sädes, den korg som han bär på. Och en del hamnar på vägen och annat hamnar i diket. En del hamnar på stengrund och så är det bara en del av det som hamnar i god jord. Och när han blir ombedd att förklara liknelsen så säger han så här bara. Vi tar bara den här 14 versen. Vad såningsmannen sår är ordet. Ordet är en säd, ett utsäde. Som silver. Det är spis. Det är föda. Det är en sådd. Jesus också. I Johannes evangeliets sjätte kapitel. Där han talar om just livets bröd. Han får anledning att förebrå lärjungarna då. Därför att de tar faktiskt illa upp. när de lyssnar till vad han har att säga. Det går för långt, det är för radikalt. Det är verkligen mycket radikalt det han säger. Men jag ska nöja mig med det som han säger i vers 63 här. Det är anden som gör levande. Köttet är till intet gagneligt. Det ord som jag har talat till er är ande och är liv. Det är likt silver. Det är föda. Det är säd, det är ett utsäde. Det är ande och det är liv. Det här som man säger här, det kan man, skulle man kanske kunna stanna inför längre. Det står att han säger det är anden som gör levande. Och det här är ju vad som återkommer i just detta evangelium och i övriga evangelier och brev i Nya testamentet. Att det måste anden måste få utföra ett verk med människan. Jesus talar i ett nattligt samtal om detta. Johannes 3 kapitel. Säger vinden, säger vinden blåser vart den vill. Du hör det sus. Han talar med en skriftlärd. Vinden blåser vart den vill. Du hör det sus. Men du vet inte varifrån den kommer. Eller vart den far. Men det är något som är i rörelse. Så är det, säger han. Så är det med var och en som är född av anden. Det är anden som gör levande. Köttet är till intet gagnligt. Det ord som jag har talat till er är ande. Och är liv. Och så ska vi se på ytterligare. Det här är aposteln Paulus som skriver till Efesierna. Och uppmanar dem att ikläda sig hela Guds vapenrustning. I 6 kapitlet. Efesierbrevets 6 kapitlet. Han säger, och där bland annat så skriver han i 17 versen. Låt giva er frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Det var värst vad Guds ord. Vad mångfaldigt då. Kan uttryckas eller uppfattas på olika sätt. Silver. Spis, föda. Sådd. Det är ande och det är liv. Det är ett svärd. Det är ett svärd. Man kan tycka att det här är på sätt och vis väldigt så mångskiftande att det är svårt att liksom säga att det ena hör ihop med det andra. Vad beror det på att det kan komma så att säga att bli så väldigt mycket olika själva karaktären av Guds eget ord? Kan uppfattas på så olika vis. Jag tror att det har att göra med just det här att ordet är levande. Ordet är levande. Det är Guds ord. Och vi kan fundera på inte bara karaktären här av Guds ord, hur det uppfattas av olika personer på olika vis. Utan själva formen då för Guds ord, hur det kommer. Hur det kommer. Det är ju faktiskt på det sättet att det har också med jag vill faktiskt det var en sak här också i Markus evangeliet när Jesus undervisar och ger liknelsen om såningsmannen. Och säger vad såningsmannen sår är ordet. Men håll med om det är nog mycket, mycket annorlunda till sin karaktär det. En handfull med sädeskor som man kastar. Eller ett svärd som drabbar. Och när Han förebrår ju lärjungarna, det gör han även här. I 4:13 säger: förstår ni icke denna liknelse? Hur ska ni då kunna fatta de andra liknelserna? Jesus sökte verkligen efter liksom hur han skulle få fram det budskap som han bar på. Det budskap som han var och är. Även Matteus ger oss ju den här liknelsen. I Matteus evangeliets 13:e. Och han säger bland annat så här. Att Jesus undervisade på det här sättet i liknelser. Det var ju, fanns ju en anledning till det. Och det var ju eftersom det gällde att anpassa sig till vars och ens förmåga. Han anpassade sig till vars och ens förmåga. Eller efter deras, som det heter, efter deras förmåga att fatta. Matteus evangeliets 13:e hittar vi det. Allt detta talade Jesus i liknelser, står jag i vers 34. Och utan liknelser talade han intet till det. Ty det skulle fullbordas som var sagt genom profeten som sa: jag vill öppna min mun till liknelser, uppenbara vad förborgat har varit från världens begynnelse. Och så står det vidare här. Efter deras förmåga att fatta det. Varför hittar jag inte den versen här då? Ja, jag utmanar er som är bibelläsare att hitta den. Efter deras förmåga att fatta det. Det handlar ju om en anpassning då till människans förmåga. Men man ska ju inte tro det, fast Guds ord kan ha karaktären av att vara som silver. Att man får silver då man begär det. Att det har karaktären att vara föda, att man får föda när man begär det. Att det har karaktären av ett svärd. Att man får ett svärd när man begär det. Det här är så mångskiftande uttrycken. Det handlar inte om en anpassning på det viset. Att Gud ständigt ställer upp på våra krav. Att Gud ständigt ställer upp. Så är det ju inte. För Jeremias del, så visserligen uttrycker han sig så här väldigt positivt. I det 15:e, att när jag, säger han, fick dina ord, blev det min spis. Ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Betyder det att det här var vad Jeremia jämt upplevde då? Att det var hans hjärtas fröjd och glädje. På sätt och vis. Men det var naturligtvis inte bara det. Därför att då skulle han ju inte uttrycka sig så här. Som han gör i 20:e. Vi går till 20:e. Vi sätter här då. 20:e Åttonde vers, det står så här. Jag kan läsa från sjunde versen. Du, Herre, övertalade mig. Och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje. Var man bespottar mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. Ty Herrens ord har blivit mig till smälek och hån. Till smälek och hån beständigt. Men när jag sa, jag vill icke tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta så som brunne där en eld instängd i mitt innersta. Jag mödade mig med att uthärda den, men jag kunde det. Det var sannoliken en annan upplevelse. Det var en annan erfarenhet han gör här än i kapitel 15. Och varför var det så annorlunda erfarenhet? Jo, därför Guds ord anpassar sig verkligen inte bara. Guds ord anpassas inte alls om det kommer till det att vi skulle på något vis få Guds ord, få budskapet att, om jag säger som så, dansa efter vår pipa. Det gör inte det. Utan när Gud talar då, och när han sänder sitt ord, då bestämmer han vad som är karaktär. Och anledningen att han bestämmer, det beror på att det är han som förstår bättre. Han förstår bättre vad som är människans behov. När Guds ord kom till Jeremia så var det stundtals oerhört smärtsamt. Men eftersom han inte drog sig undan, för det gjorde han inte nämligen. Han drog sig inte undan. Han lät ordet komma, han lät budskapet komma. Med den kraft det ägde och med den karaktär det hade då i den stunden. Och han drog sig inte undan, han försökte stå det här. Han försökte stå emot, men han insåg att han klarade inte det. När ordet kom. Som en eld, förstår ni, som en eld i hans innersta. Och eftersom han lät det här ske, eftersom han gick igenom den processen. Därför så kunde ordet, och det är någonting av det här som jag hoppas komma fram till, att vi ska förstå vad aposteln Paulus uppmanar kolosserna. Det står i Kolosserbrevets tredje kapitel på detta vis. I 16:e versen. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Men om Kristi ord rikligen ska bo ibland, Då måste ju Kristi ord vara rikt. Ja, tack och lov. Tack och lov. Och vi vill gärna ha rikedom. Och vi begär rikedom. Men det kommer inte som rikedom till oss. Va? När vi begär det. Det kan te sig fattigt. Det kan te sig futtigt. Jag tror det var Jeremia också som klagade. Över hur Gud tedde sig så svag och hjälplös. Varför är du? Varför är du? Så som en hjälte som inte kan hjälpa. Lik en vandringsman som står upp sitt tält över natten och sen försvinner. Det var en annan karaktär det. Varför måste han uppleva Gud på det viset? Varför är du lik en hjälte som inte kan hjälpa? Jo, det var därför Herren ville tala med honom om någonting. Som inte var anpassat till hans krav. som inte var anpassat, inte alls anpassat. Men eftersom han lät Gud tala på ett sätt som inte var anpassat, därför så kom också den stunden då Gud anpassade sig. Då han upplevde att Guds ord, det blev för honom en liv, en näringsrik kost. Ja, prisa Gud. Guds ord. Ja. Det här är något av vad just den andliga striden varje människa måste kämpa, varje troende gudfruktig människa. Den andliga striden att komma fram till och förstå hur oerhört suveränt Guds ord är. Det var ju precis det Jesus själv, när han blev frestad av djävulen, vet vi, förstod att ta fasta på. Jag ska vänta lite med det. Vi går nu till första Moseboks första kapitel. Jag läser de första verserna här. Det står att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och vers 3. Och Gud sa, var det ljus. Och det vart ljus. Gud sa, var det ljus, eller låt det bli ljus. Gud sa. Och det vart. Gud sa, låt det bli ljus. Och det vart ljus. Och det vart ljus, står det här. Och det här ljuset, vad var det för ett ljus? Och hur såg det ut och hur lät det när Gud sa, var det ljus? Det förstår, det fanns ingen möjlighet, för det har vi inga möjligheter att fatta det, för det var ingen människa nära, det fanns ingen människa. Det fanns inte ens himlakroppar som kunde liksom om man säger uttrycka eller återspegla, jag vet inte hur jag ska uttrycka, men detta ljus, det fanns det inte. Därför de solen, månen och stjärnorna skapades ju inte förrän på fjärde dagen, när vi läser skapelseberättelsen. Skapelseberättelsen, vad handlar detta om? Enorma saker. Vem kan fatta det? Men så ser vi i andra kapitlet i första Mosebok, när Gud har skapat allting och skapat människan och satt henne i lustgården. 16:e versen. Herren Gud bjöd mannen och sa, av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont ska du icke äta, ty när du äter därav ska du döden dö. Vem sa det? Det var Herren Gud. Herren Gud. Herren. Vem är det? Det är han som bär de tre hebreiska bokstävernas namn. Tre hebreiska bokstävers namn. Och en av dessa bokstäver upprepas. Så det blir fyra då. Herren Gud sa det. Det var samme som sa, var det ljus. Men när han sa det här, hörrni, till Adam, den första Men han sa det här. Hur lät det? Nu kan jag inte säga, det kan vi inte veta. Det finns inga möjligheter att vi skulle kunna. Det fanns ingen människa nämligen som kunde upp. Men för det fanns det. Nu fanns det ju en människa. Och detsamma gäller ju när syndafallet har skett. Och det första människoparet har jagats ut ur lustgården. Fick inte vara kvar där. De jagades ut ur lustgården. Drevs ut ur lustgården. Och Gud ställde keruberna. Så de kunde aldrig återvända. Keruberna jämte. Det ljungande svärdets lågor. Det svärd som bart huggande åt alla håll. Det gick inte att komma in där. Och Adam och Eva fick sina barn. Och ett av de barnen, det var Kain. Och Gud talade ju till Kain i sin tid. I fjärde kapitlet. Vad var det för någon anledning som gjorde det? Ja, det kan vi läsa. Det fanns kanske en anledning. I sjätte versen i fjärde kapitlet. Herren sa det till Kain. Varför är du vred? Och varför är din blick så mörk? Är det icke så om du har gått i sinnet? Då ser du frimodigt upp. Men om du icke har gått i sinnet och lurar synden vid dörren till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne. Det var ett annat tonfall nu än i lustgården. Så har vi först och främst något väldigt generöst, något väldigt tillåtande. Av alla andra trä. Men det fanns bara ett förbud, ett men av kunskapens träd på gott och ont. En annan ton här. När Gud förebrår Kain hans vrede och hans blick var så mörk. Varför är du vred? Och nu kan jag inte säga, om jag skulle vilja veta hur lät det? Ja, då kan jag naturligtvis inte veta det. Det var ju så länge sedan. Ja. Så länge sedan. Men jag kan inte säga det. Vi kan inte veta människosläktet. Överhuvudtaget kan inte veta det. För att det fanns ingen människa då som kunde höra det. För det fanns det. Ja. Kain var där. Och Gud talade till Kain. När Gud sa var det ljus så fanns ingen människa som kunde höra. När Gud talade till Adam, då fanns det ju en människa. När han talade till Kain, då fanns det ju en människa. Och det här är mycket intressant när vi ser hur Gud kallar. Och när Gud sänder. Så småningom så kallar ju Gud Mose. Nu går till andra Mosebok. Tredje kapitlet. Det står i tredje kapitlet, Mose, det var Israel hade varit förslavade lång tid i Egypten. De hade bott där i 400 år. Och Mose hade ju fått fly för att han hade gjort sig skyldig till dråp. Men Mose var ju en egyptisk prins. Men han var samtidigt hebré, han var jude och han var mån om sina judiska landsmän. Och det blev en olycka för honom. För han tog ju ställning för dem på ett sätt. Så han måste fly från Egypten. Och det står i tredje Mosebok, i andra Mosebok tredje kapitel, att Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buss. Han såg att busken brann av elden och att busken dock icke blev förtärd. Då tänkte Mose, jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen och se varför busken icke brinner upp. När då Herren såg att han gick åt stad för att se, ropade Gud till honom ur busken och sa: Mose, Mose. Han svarade: här är jag. Hur såg det ut? Hur lät det? Hur tedde sig detta för Mose? Det fanns ingen människa. Jo, det fanns det. Mose var där. Hur såg det ut? Ja, han talat om det, han beskrivit. Hur lät Gud talat till honom? Och det här som att Gud talar till Mose och Gud kallar Mose, det är mycket intressant med en sak här. Om vi går till kapitel 33 i andra Mosebok. Kapitel 33. I 11:e versen där läser vi: Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, så som när den ena människan talar med den andra. Ja, här har vi det. Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, så som när den ena människan talade med, så som när den ena människan talade med den andra. Men här har vi ju någonting av det här oerhört. Tänk, den Gud som skapat allting, när han först talade, så fanns det ingen människa där. Vi kan inte veta hur det lät. Vi kan inte veta hur det såg ut. Men det fanns någon människa som kunde veta. När han talade till Adam. Därför det var Adam. Adam var det. Det fanns en människa som kunde veta när han talade till Kain. Därför Kain var där, kunde höra men ville inte höra. När han kallade Mose. Och när han gav budskapet åt Mose. Och när han vägledde Mose och vägledde de 12 stammarna, Israels 12 stammar, på det viset som han gjorde, då fanns det i centrum, så fanns denna oerhörda relation. Va? Att Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, så som när den ena människan talar med den andra. Och här har vi ju det som Gamla testamentet talar om, som gör att vi, när vi kommer till Nya testamentet, får höra om fullbordan. Fullbordan. Jesus säger i bergspredikan: ni ska icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utanför att fullborda. Matteus evangeliets 5:e kapitel. Ni ska icke mena att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag, säger Jesus, har icke kommit för att upphäva, utanför att fullborda. Och här går ju det i fullborda. Om något som vi läser just i andra Mosebok 33 kapitel 11 vers, att Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, så som när den ena människan talar med den andra. För nu kommer Jesus och han talar till människorna. Han, Guds son, har iklätt sig kött och blod och talar. Han talar till den ena, han talar till den andra. Sannoliken, så som när den ena människan talar till den andra. Så som när den ena människan talar till den andra. Och Jesus blir frestad innan han börjar sin verksamhet. Om det här läser vi exempelvis Matteus evangeliets 4:e kapitel. Han blev ju avskild inför Israel då Johannes döparen döpte honom. Johannes tyckte inte det passade att han skulle döpa Jesus. Johannes hade en uppenbarelse, han förstod: jag är icke ens värd att böja mig ner och lösa skorna från hans fötter. Men Jesus sa, låt det ske. Och det skedde. Och sen fördes han ut i öknen, står det, och blev frestad av djävulen. Och djävulen kommer och han säger, är du Guds son? Matteus 4 kapitlet. Är du Guds son? Så säg dem att de här stenarna här blir bröd. Bjud att dessa stenar blir bröd. Jag skulle inte Guds son kunna göra det. Han. Är jag ute och cyklar nu? Eller? Han som i begynnelsen sa det. Var det ju. I alla fall var han ett med den Gud som sa det var det ljus. Fadern och jag är ett, sa han. Och här så liksom ödmjukar ju sig Jesus och tar fasta på den, om man säger, profetiska tradition som fanns i Israel. Och när djävulen angriper så svarar han inte med några egna tankar. Utan han går, han hämtar så att säga svaren från Mose. Mose. Svaret som Jesus ger på den här frestelsen, det hämtar han från 5:e Moseboks 8:e kapitel. 5:e Moseboks 8:e kapitel. Jag kan läsa från början i 8:e kapitlet. När Mose talar till Israel. Alla de bud som jag idag ger dig ska ni hålla. Och efter dem ska ni göra för att ni må leva och föröka er. Och för att ni må komma in i och ta i besittning det land. Som Herren med ed har lovat åt era fäder. Och du ska komma ihåg allt vad som har skett på den väg Herren din Gud nu i 40 år har låtit dig vandra i öknen för att tukta dig och pröva dig så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta, om du ville hålla hans bud eller inte. Ja, han tuktade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som du förut icke visste av. Och som inte heller dina fäder visste av, på det att han skulle lära dig förstå att människan lever inte allenast av bröd. Utan att hon lever av allt det som utgår av Herrens mun. Jag har kollat det här nu och jag är lite fundersam. Därför att man vill gärna få det här till att det ska heta att människan lever icke allenast av bröd, utan hon lever av allt. Jag undrar om inte det faktiskt i grundtexten står inte något annat här än bara det. Men jag är inte så väldigt haj på hebreiska, men jag har kollat olika översättningar. Och jag undrar om inte det bara står utan. Hon lever av det som utgår av Herrens mun. Hon lever av det som utgår av Herrens mun. Och du, Herren talar inte alla gånger som när den ena människan talar till den andra. Det gör han inte. För vår frälsnings skull, för att vi ska kunna komma till Gud, så gör han då sannerligen att han gör det. När han sände sin son. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom ska icke förgås utan ha evigt liv. Men han sa, sitt varde ljus, eller låt det bli ljus. Då talade han inte som den ena människan till den andra. För det fanns ingen människa där. Hur tedde sig det? Hur såg det ut? Vi vet inte. Vi vet inte. Vi vet vad som står skrivet. Eller vi kan ta reda på det. Det utgick något. Det utgick. Därför när Gud talar, va? När Gud sände Jesus, då är det inte bara med ord som Jesus kom. Vi går till Markus evangeliets femte kapitel. Markus evangeliets. När Jesus var på vandring med lärjungarna, gick från den ene till den andra. Talar jag som den ena människan med den andra. Det heter så här i vers 25. Nu var där en kvinna som hade haft blodgång i 12 år och som hade lidit mycket hos många läkare och kostat på sig allt vad hon ägde utan att det hade varit henne till något gagn. Snarare hade det blivit värre med henne. Hon hade fått höra om Jesus och kom nu i folkhopen bakom honom och rörde vid hans mantel till hon tänkte: men jag bara får röra vid hans kläder så blir jag hjälpt. Och strax uttorkade hennes blodskälla. Och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga. Men strax då Jesus förnam inom sig vilken kraft som hade gått ut ifrån honom, vände han sig om i folkhopen och frågade: vem rörde vid mina kläder? Det var alltså inte, här var det inte den ena människan till den andra. Därför Jesus hade inte sett henne. Han hade inte hört henne. Men en kraft utgick. Det utgick en kraft. Och den kraften kom inte från Jesus själv. Den kraften kom från Gud. Den kraften kom från Gud. Det var ingen människa där som hade gjort någon överenskommelse med någon annan människa. Det var en människa i djup behov. Och Gud handlade på sånt som gick förbi allt mänskligt, alla mänskliga blickar, alla mänskliga ord, alla mänskliga överenskommelser. Det var kvinnan tog tag i hans kläder och Gud botade henne. Prisse Gud. Gud botade henne. Det kom mer med Jesus och det kom mer med apostlarna när Gud sände dem. Det står, aposteln Paulus skriver till Thessalonikerna. Vänta lite, jag får tänka på här. Första Thessalonikerbrevet. Hur kunde Jesus utföra sådana saker? Han krävde ju inte att Gud skulle anpassa anpassa sig till honom i alla lägen, därför att han hade blivit människa. Han kunde bedja att han skulle förskonas från ett och annat. Men det Gud mötte honom med, det tog han emot att acceptera. Tänk, vi har ju för inte så länge sedan, tror jag, läst om hans bönekamp i Getsemane. Fader, om det är möjligt, så gånger denna kalk ifrån mig, dock icke så som jag vill, utan så som du vill. Ordet, det levande, och det gör levande om det får fritt spelrum. Om det får fritt spel. Och vi är beredda att acceptera. Vad detta är som utgår från Guds. Jag vet inte om jag hinner nu. Eller får möjlighet. Jag känner mig sin min begränsning. Gode Gud. Men det är helt klart. Det förstår vi. Att Gud vill ju. Att det här mötet med honom, med hans budskap, att det inte bara ska passera som någonting. Som till exempelvis det passerade i den 106 salmen. Det står när Gud hade fört sitt folk ut ur Egypten. När han förde dem genom Röda havet. När de stod på andra sidan Röda havet. Och lovprisade Gud. Miriam står det. Hon slog på pukor. Och kvinnorna sjöng och dansade. Och hela folket lovade Gud. Ja, men i psalm 106 så fångas situationen in med större djup. Och med kärvare insikt än vi kanske är beredda att acceptera utan vi. Men det står så här, psalm 106, vers 12. Då trodde de på hans ord. Då sjöng de hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De förbidade icke hans råd. Det förbidade icke hans råd. Kan du förklara för mig vad är skillnaden mellan hans ord och hans råd? Jag fattar det som så att man kan få ett ytligt förhållande till Guds ord. Kanske är man bara beredd att acceptera det som man tycker är acceptabelt. Då trodde de på hans ord. Då sjöng de hans lov. Men snart glömde de hans gärning. Det förbidde icke hans ord. Tänk, skulle det vara så lätt att glömma hans gärning? Men snälla, har inte Gud gjort något? Han har inte gjort något. Har inte gjort något? Har vi inte varit med om något? Nej. Fanns det inte möjligtvis ett ögonblick för inte så länge sedan? Du var helt förundrad vad Gud gör och vad Gud förmår att göra. Varför ska vi glömma det då? Vi kan inte komma ihåg det istället. Aposteln Paulus undervisar helt klart till korintierna om att det finns ett ytligare sätt, eller ett kanske mer, så att säga, det risken att man inte får riktigt grepp, inte får riktigt tag i vad som är Guds tankar. Det är helt uppenbart när aposteln Paulus undervisar om hur en andlig gudstjänst ska gå till. Och där kan vi läsa om i första Korinthierbrevets 14 kapitel. I första Korinthierbrevets 14 kapitel. Och vi kan även läsa andra Korintherbrevet. Där hela tiden vill aposteln liksom få vännerna att släppa taget om det som eventuellt bara blir en svärmisk upplevelse. Och få tag i dem mer. Han undervisar om tungomålet. Tungomålstalandet i första Korintherbrevets 14 kapitel. Om andens gåvor. Om andens gåvor. Och han säger inte att tungomålstalet inte är från Gud. Men att han säger att profetera är att föredra. Eller hur? Han säger inte att tungomålstalet inte är nyttigt till den personliga uppbyggelsen. Men han säger det är värdelöst. För att uppbygga församlingen om inte tungomålstalet blir uttytt. Han säger faktiskt så här, hörni. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Första Korintherbrevet 14 kapitel och vers 5. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Om nämligen den senare icke där jämt uttyder sitt tal. Han säger det är att föredra att tala fem ord med förståndet än att tala 10 000 ord i tungomål som ingen förstår. I samma kapitel. Det här tycker jag verkligen gör klart. Att man kan få ett mindre, mer eller mindre fast grepp. Om Guds vilja. Vi ska få se till att vi blir, som det heter med aposteln Petrus brev. Befästa. Befästa. Och till och med, ska vi ta och läsa det här så att, så kanske jag slutar med det. Andra Petrus brev. Kapitel 1, va? Vinnlägg er därför mina bröder så mycket mer om. Vers 10. Vinnlägg er därför mina bröder så mycket mer om. Att göra er kallelse och utkorrelse fast. Ty om ni det gör ska ni aldrig någonsin komma på fall. Man kan få ett mer eller mindre fast grepp om Guds tanke. Vad kan det bero på? Varför kan det hända att man släpper taget? Varför kan det hända att man glömmer? Kan det ha att göra med kraven på anpassning från vår sida? När Gud redan kan anpassa sig så oerhört. Böja sig så djupt. Men vi kan inte begära att han ska liksom ställa upp på våra villkor. Vi kan inte begära att han ska anpassa sig till oss. Vi borde söka honom när vi har fått bevis för hans godhet. Och acceptera det som förvandlar oss. Även om det verkligen inte alla gånger är angenämt. Fader, om det är möjligt, gång i denna kalk ifrån. Vi ska följa Jesus, eller hur? Amen. Gud signa var och en.